Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Kära lyssnare, välkomna till Sektpodden. Idag så är det jag, Emma Genbeck, som sitter här och pratar med dig, Rigmor Robert. Vill du presentera dig först den här gången?
Ja, jag är läkare, psykoterapeut och analytiker.
Och jag är före detta medlem och Knutby-pastor i Knutby-sekten. Och idag är jag sjuksköterska inom psykiatrin och driver nu Sektpodden tillsammans med dig, Rigmor. Sen ett år tillbaka, eller hur? Mm. Lite drygt till och med nu. Har vi hållit på. Fantastiskt roligt och spännande och lärorikt har det varit. Ja. Rigmor, idag ska vi prata om någonting som är högaktuellt, kan man väl säga, i dagarna. Vi har fått flera av våra lyssnare som har faktiskt bett oss att vi ska ta upp det här ämnet. Och det är, vi ska tala om en kult, en sekt som finns, eller fanns i USA, som heter Nexium. Och det här är ju ett spännande och väldigt innehåller väldigt mycket. Jag har sett den här dokumentären som nu går på HBO som heter The Vow. Och jag vet att du har sett den också, Rigmor, och du har även hållit dig uppdaterad om det här ända sedan det blev aktuellt, vad jag förstår, senaste året och så vidare. Men
senaste åren faktiskt.
Åren,
jag har känt till,
okay.
Ja då, jag har känt till den här organisationen. Vi kan ju lägga till då att ledaren, den manliga ledaren och gurun, eller vad vi ska kalla honom för, Keith Rainier, han dömdes för några dagar sedan.
Just det.
Fick sitt straff, han har varit häktad över ett år, men han fick nu sitt straff och det blev 120 år i fängelse. Så han har i princip livstidsdom.
Ja, men det var det jag menar, just att det är verkligen aktuellt just nu. Det har ju pågått en längre tid, utredningen och alltihopa omkring det här. Men det jag tycker är intressant också när man pratar om det här utifrån min egen erfarenhet, att det här är ju verkligen en sekt som jag kan känna igen jättemycket i från mina egna erfarenheter. Men det är inte en religiös sekt överhuvudtaget. Utan det är en, som jag förstår, en sekt där man ska uppfylla sig själv och det självhjälpsprogram och så vidare. Och jag vet att du kan en hel del om det här, Rigmor. För mig är det mycket som är nytt, och det är, som sagt, det är en dokumentär på 9 delar som är ganska omfattande. Väldigt bra gjort, men väldigt omfattande, så att det är mycket att ta in. Så jag tänkte, kan vi inte börja med att för våra lyssnare berätta vad är Nexium? Det kanske inte alla som har sett den här dokumentären har läst om det. Vill du berätta? Vi började med Keith Rainier som är grundaren och som var gurun.
Jag kan berätta historien. Om vi börjar med Keith Rainier själv, så var han född 1960. Han är uppväxt i New York under liksom... Ja, mamman var tyvärr alkoholiserad. Hon var danslärare, lärde ut foxtrott och vals. Sådär. Pappan jobbade med annonsförsäljning och så. Men de skildes redan när Keith var 8 år. Han har själv och en tidigare flickvän har berättat att föräldrarna håsade väldigt mycket om honom. Att han var så oerhört intelligent, att han var så speciell. Och han har själv berättat om en upplevelse i barndomen när han tyckte det liksom knäppte till i huvudet. Och han fick en sån här känsla av att jag kanske är som Jesus. Det kanske är något speciellt med mig. Jag kanske är utvald på något sätt. Och sen var det redan under tonåren så hade han en konstig eller en ovanlig relation till flickor, flickvänner. Så även hans föräldrar kunde konstatera att det var ju lite underligt det här, för att han sa till den ena flickan efter den andra på telefonen eller när de träffades att du är fantastisk, ingen är som du. Oj, vad jag ser i dig. Och det här tyckte flickorna om att höra, så han fick liksom en rad flickvänner, trots att han, ja, med allmänna mått mätt, han var varken en idrottsman eller en musiker eller någonting liksom som sådär som gjorde att han hade någon typ av berömmelse eller framgång. Han gick också tog en teknisk examen av ganska normalt, ingen speciellt hög utbildning, och så startade han sitt första företag. Och det där företaget, det var en pyramid, en sån här pyramidförsäljning, du vet. När man liksom, ja, man lockar sina kunder med att de kommer att få stor förtjänst om de i sin tur lockar nya kunder till den här verksamheten. Men det där gick inget vidare. Den där företaget kallade han för Consumers Byline. Men det gick i putten. Men sen träffade han Nancy. Nancy Salzman. Hon var 6 år äldre. Hon är född 1954. Och hon var som du. Hade varit sjuksköterska inom psykiatrin. Men hon var också intresserad av hypnosterapi. Och hon var intresserad av neurolinguistic programming. Och det här neurolinguistisk programmering, det blev ju verkligen en aha-upplevelse när jag såg det. För det är en teknik som jag väl känner till och som har varit diskuterad. Känner du till det?
Nej, inte mer än att jag kanske har hört namnet på det någon gång. Jag vet inte vad det innebär. Får gärna berätta.
Ja, för det är kärnan i verksamheten i Nexium. Mm. Det utgår helt och hållet, kan man säga, ifrån det. Och det, alltså neuro, det är ju nervsystemet, hjärnan. Mm. Lingvistisk, det är ju språkförmåga, kommunikation och programmering. Det här kom på 1970-talet. Och det var två herrar, Bandler och John Grinder, som tillsammans med faktiskt ett gäng medarbetare. Så det finns ingen som äger konceptet. Mm-hmm. Men de utvecklade, och det här kallas alltså, det här är inte vetenskapligt. Utan det här är pseudovetenskapligt. För det låter ju väldigt på något sätt...
Det låter rätt och det låter kvalificerat.
Ja, det låter kvalificerat och det är svårt för någon utomstående att förstå vad det handlar om. Men det handlar alltså om att vara kommunikatör. Och vare sig du ska sälja någonting eller påverka människor eller vara coach. Det här är väldigt mycket coaching. De här som går kurser och blir coacher, de har ofta det här i neurolinguistic programming i botten, fast de kanske inte ens vet att det är det de har tagit del av. Och det har också använts i terapier, bland annat i ja, det anses att det kanske har, kan vara en bra effekt i viss traumabehandling.
Ja.
Men också det som kallas personlig utveckling. Och så försäljning, marketing, du vet. Och så ledarskap. Så att i de här regionerna där det hålls kurser och liksom medryckande föreläsare, så är det väldigt mycket av det här neurolinguistic programming. Och det går egentligen ut på att man ska liksom tänka igenom, så man ska ha verktyg och förmå människor att göra någonting, om de ska köpa något. Och så ska man lära sig verktyg så man kan läsa och nästan tycka man, man förstår ungefär vad de känner och tänker. Och så ska man förmedla till dem att flexibilitet, alltså du ska kunna ändra dig hela tiden. Så att om du ändrar, är du villig att göra någonting annorlunda? Eller är du stel och liksom inte begränsad och så vidare? Nej, jag vill inte vara stel och begränsad, tänker väl de flesta. Nej, förstår du. Var flexibel. Och så här att, ja, men om det här som du håller på med, du, agera nu.
Men det här
är inte funkar.
Ja.
Förlåt.
Nej, men jag bara tänkte... Ja. Säg du.
Säg jag klart.
Förlåt.
Men, det här är det sista. Men om det inte funkar, ja, då ska du göra något annat. Så det är liksom väldigt flytande. Och egentligen skulle jag påstå, och många med mig, att det handlar om en slags nästan hypnoslik försök att påverka. Men också något av självhypnos. Och det ligger nära det här positivt tänkande, om du kommer ihåg det.
Mm.
Ja, men tänk positivt, det är den här pastorn. Tänk positivt, kom han med sin bok. Liksom bort med allt negativt och tro på dig själv. Och då kommer liksom allting att ordna sig.
Mm. Ja, men det var det som du säger, att det, för mig låter det ju väldigt mycket som att man lurar sig själv, man lurar sin hjärna, man lurar sina känslor, övertygar sig själv om saker och andra. När man har, och det jag tänkte var också att när du berättade så känner jag igen vad jag såg i dokumentären, det här när de har ju massa såna här kurser där de tränar på att hålla anföranden och prata inför folk och hur de ska, och de ska vara just övertygande, och de ska vara ett väldigt övertygande språk och ett väldigt uttrycksfullt språk, och de ska liksom och det ska vara mycket känslor, och det ska vara och väldigt väldigt positivt hela tiden, och så den här flexibiliteten, att man ska hela tiden vara, kunna vara flexibel, att förändra sig själv, och det här känner jag ju igen jätteväl ifrån Knutby också,
ifrån även om inte hade alls
men även om inte hade de här orden på det, så så känner man ju igen just det här, och jag tänker också på det här som är så intressant, av att man lär sig att liksom skilja på saker och ting för att inte bära med sig, eller man övertygar sig själv eller ställer sig en bit ifrån saker som blir svåra, till exempel det som man kallar för att dissociera, att man
dissociera
precis, förlåt. Att kunna liksom, och det var ingenting som vi pratade med Knut till exempel, men det kan jag ju se att man i förlängningen faktiskt gör, för att man, det blir ett slags sätt att skydda sig själv från svåra upplevelser och saker.
Ja, man stänger av. Och det man stänger av, det är ju de, man försöker stänga av när man blir rädd, att man blir osäker, att man har ångest, att man, alltså då börjar man ju också anklaga sig själv de dagar man känner sig ledsen och osäker och rädd.
Mm.
Och jag är stark, liksom. Mm. Jag är stark, man intalar sig det. Och det du ser, jag kan tänka mig att du ser vad jag såg hos er när jag kom till Knutby. Och det var de här leendena som jag kallar, där munnen är som ett U.
Mm.
För de ler hela tiden, och ögonlocken är lätt uppdragna, och de kramar varandra, och de utstrålar en sån liksom gemenskap och glädje och härligt alltihopa.
Mm. Ja, men, och det, ja, absolut. Och det är väldigt, väldigt tydligt i den här dokumentären när man ser den. Därför att nästan hela första programmet handlar ju nästan bara om hur fantastiskt allting är. Hur de är på läger tillsammans och de badar tillsammans och de sjunger tillsammans och de dansar tillsammans och de hittar på saker tillsammans. Och precis som du beskriver, de här U-formade lenarna. För mig blev det ju otroligt tydligt det som du har försökt förklara för mig om oss när jag såg det här. Och att det... Och just att de kramas länge och väl och den här intimiteten och att man delar sitt innersta. Alltså det fanns jättemånga sådana saker som, och det ser så, nu gör jag inom situationstecken, rätt ut. Liksom det här att man på något sätt ska hitta en mening med livet, hitta en gemenskap, en djupare mening med saker. Alltså det låter så rätt och fint på något sätt. Men sen så tänkte jag också på, som jag tycker är intressant, men det är att det är ju verkligen inte bara vem som helst som går med i den här, utan det är ju ganska, som jag förstår, både förmögna människor och framgångsrika människor som blir en del av det här självhjälpsprogrammet, eller man ska säga, som han utvecklar, eller som de två tillsammans utvecklar, eller hur? Vad kan man säga om det?
Jo, men så är det. Nancy och Keith, de sätter skyhöga kursavgifter. Du kan få betala 100 000 för en vecka eller en helg. Och det gör att när de lyckades slå igenom, när de själva lyckades praktisera den här manipulativa, duperande reklamen för sin verksamhet, så skulle det vara liksom ledare. Den första verksamheten som förblev grundverksamheten, den kallades ESP, Executive Success Program, alltså ledarskap, succé, framgång, framgångsrik ledarskapsprogram. Och där fick de då, du vet hur det är, man skickar ju ledare på såna här utvecklingsprogram och så kommer de tillbaka och ska ha lärt sig nya tekniker. Och det där är ofta påkostade program. Och de lyckades komma in i den branschen. Och de har ju haft center på olika ställen i USA, men också i andra länder. Vi ska återkomma särskilt till Mexiko där de hade. Och då var det ju då så att de lyckades värva vuxna barn till väldigt rika familjer.
Mm, just det.
Och Hollywood, alltså entertainment, alltså kända ansikten ifrån film- och tv-produktioner.
Får jag fråga en sak när vi bara kom in? Bara, var det många som var de unga? Många när de blev rekryterade in i det här?
Unga och vackra, ja.
Nej, men jag tänker på
Knut. Ja, men det fanns också äldre, om de hade pengar och betala kursavgifterna, så var det nog blandat. Men vissa av de här grupperna, vi ska återkomma till det, att de hade sådana här specialprogram. De hade ett för män och ett för kvinnor, och ett, det här Jeunesse var ju också för kvinnor. Så de hade liksom undergrupper av verksamhet som de erbjöd.
Mm. När startade alltihopa, Rigmor?
Förlåt?
När startade alltihopa? Har vi sagt det?
Det grundades 1998 av Keith Rainier och Nancy Salzman.
Så det...
Då slog de ihop det här. Men en sån här säckledare brukar ju alltid utge sig för att ha något speciellt. Jag menar, Åsa Walda, hon gjorde ju ingenting. Hon kunde bara prata. Och när hon inte längre fick prata, det vill säga bli inbjuden och predika och så vidare, då satt hon ju i sin stuga. Men det här var ju inte någon som... Den här Keith Rainier, han sa ju inte att han hade Guds utvaldhet. Utan vad sa han? Jo, han påstod att han hade en IQ på 240. Alltså normal... IQ normalt, det är ju 100. Mm. Och han påstod att han hade 240. Och då, på det här sättet, kunde han tydligen dupera många till att tro att han var extremt före sin tid och intelligent.
Mm. Och någonting som jag också tänkte på när jag såg dokumentären, det var att de sa att han övertygade om att han var moraliskt överlägsen de andra.
Vad tänker du då?
Nej, men det jag tänker är att återigen det här att de här människorna, för det återkommer också, att de vill göra någonting gott, de vill förändra världen till någonting positivt. Alltså moral och etik, att man spelar på människors moraliska kompass. Och att de trodde att han hade liksom någon slags sån kompass som de kunde få hjälp av, för att han var överlägsen i den, att ge det liksom. Att det spelade på deras önskan om att göra någonting som var bra och gott och positivt för världen också, tänker jag.
Det slår mig nu ett minne faktiskt. Det här måste ha varit i början av 90-talet. Min vän Marianne Arne, hon bor ju vid Mosebacke torg. Och där låg Landmark. Och det var precis ett sånt här självhjälp, självförverkligande, ledarskap. Väldigt lik Nexium, fast i min inte lika framgångsrik då. Och då kommer jag ihåg när de hade kurser i sin lokal. Vi satt, Marianne och jag, åt lunch på pizzerian en sommardag i solen. Och då hade de paus på det här Landmark-kursen. Och då råkade jag överhöra från bordet in till oss. Och då var det en kvinna, och hon lyckades inte känna sig så där säker och kaxig och stark som det var meningen att man skulle bli på den här kursen. Det var en ärlig människa naturligtvis. Hon satt och var bekymrad över det här, att jag fattar inte och jag får inte till det. Jag blir jättenervös och jag känner mig tvärtom riktigt dålig här, eftersom ni andra, det går så bra för er och ni fattar allt det här, men jag gör ju inte det. Och hur de peppade henne. Jag kommer ihåg den där känslan nu när jag skulle vilja resa mig upp och viska i hennes öra: det är du som är okej. Det är de andra som har blivit snurriga i huvudet. Det är du som är dig själv fortfarande.
Ja. Och det är också en sånt där som jag tänker som är väldigt tydligt i de här, är att man hela tiden, när man inte lyckas så känner man sig så dålig, att man känner sig underlägsen. Och att man spelar på det i gruppen. Att man inte lyckas, att man inte liksom, att man, ja, och då får man ett underläge som den som är över spelar på.
Det här neurolinguistic program, alltså det funkar ju lite som magi. Och hypnos och magi, det betyder ju egentligen att man förtrollar en medmänniska eller en hel grupp. Och det är ju avsikten, om det är för försäljning, att de ska vilja köpa det här som jag har att komma med. Eller om det är att jag vill värva medlemmar och kursdeltagare. Eller om jag vill få dem att tro att på det här sättet kommer du att lyckas med allt i ditt liv. Så är det ju en slags magi man försöker att bibringa. För det här är ju inte en utbildning där man lär sig fakta, kunskaper, utan det är ju ett manipulativt, en manipulativ identitet som man försöker att tillägna sig. Och så är man då troende på det här. För att man är ju troende, även om man inte tror på någon religiös lära, så är man ju ändå troende på det här som de här programledarna bibringar.
Ja. Nej, men jag tänkte, skulle precis fråga, men du svarade på min fråga innan där. Kan man använda ordet manipulation lika gärna som magi? Och jag tycker det är så intressant, därför att man blir på något sätt, man går i deras skola och lär sig att själv vara manipulativ i längden. Det är ju det de här människorna, och det är det som också sen kommer fram i den här dokumentärserien, hur de här som sen hoppar av inser vad de har gjort mot andra i sin liksom väg genom den här gruppen i att vara ledare. Och jag tänker det är precis på samma sätt som det är i alla sekter, att man lär sig ett språk, man lär sig, man får precis som du säger verktyg för att hantera och få människor dit man vill, och man inser inte och fattar inte att det man egentligen är manipulativ.
Nej, man tror man är både lycklig och framgångsrik och att man får den vet du förresten vem som är väldigt bra på de här så kallade verktygen, neurolingvistisk programmeringsverktyg? Nej. Vet du vem det är? Det är, när vi spelar in här så är det liksom sluttamp på valrörelse i USA. Och om du lyssnar på Donald Trump så gör han precis vad man får lära sig i Nexium. Han är flexibel, han ändrar sig hela tiden. Och det är en speciell manipulativ teknik som de har och det som de lär ut här. Och som Keith Raniere gör hela tiden. Och det är att de är så generella och diffusa. Och så lämnar man liksom luckor i det man säger. Så att det blir som att åhöraren får försöka fylla i själv. Men man menar, aha, det menas kanske det här. Och på det viset så blir åhöraren på något vis delaktig. Men i ett underläge. Att man försöker att hinna fram och fylla i. För att förstå det här som är avsiktligt obegripligt. Och så lär de sig också det här med kroppsspråk. Liksom, att göra små grejer och vissa gester. Och de här två fingrarna som Trump, om man ser honom på tv, gör. Så man liksom börjar undra, är det där ett tecken? Är han med i något hemligt sällskap? Som man, eller är det bara att, han, att det är en vana han har? Alltså man blir lite förvirrad och uppmärksam på någonting. Som man inte riktigt hör vad det är han säger.
Mm.
Så jag tycker Donald Trump har varit en... ett bra exempel på en karismatisk person, för det här är ju magi, förtrollning, manipulation, karisma, och som gör att man kan säga struntsaker och ändå känns det viktigt och som en upplevelse för åhörarna.
Ja, men det där är ju, jag tycker det är jätteintressant och speciellt intressant just det där som du säger av att man generaliserar och lämnar luckor som den som lyssnar måste fylla ut med sitt eget. Vilket gör att man, min erfarenhet i alla fall, blir att man då hamnar man i att man själv är delaktig. Och jag har själv, man upplever att man själv har valt, man har själv liksom, man är delaktig i det. Vilket gör att man kan heller inte säga, du sa ju att.
Nej,
därför att den
så.
Andra har liksom... som du säger, gjort eller liksom använt sättet genom, så att jag fyller upp med mitt eget, vilket gör att det blir mitt liksom. Så jag kan inte skylla ifrån mig sen på att någon annan sa, utan, och det är väldigt fult just, man utnyttjar ju och det känner jag igen från Knutby också där på flera plan och också just det jag också känner igen som du säger, det här att man lär sig. Det var ju verkligen inte bara till slut ledarna högst upp som höll på med de här manipulativa dragen, utan de här, de flöt ju ner. Så väldigt många, jag ska inte säga alla, för det är naturligtvis inte alla, men väldigt många i de undre leden av ledare använder ju samma metoder.
Så är det. Visst.
Så att vi liksom, för det var, man utvecklade ju ett sätt att prata med varandra, att hantera problem, att få människor dit man ville, att också skydda sig själv genom att få komma, man hade verkligen ett mål i sikte, för att annars så kunde det bli riktigt illa, så man blev väldigt driven i det också.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Jag tänkte på, kommer du ihåg att jag nämnde för en stund sedan den här Power of Positive Thinking? Den boken är ju skriven av en pastor, en kristen frikyrkopastor i USA som heter Norman Vincent Peale. Mm. Och den boken har ju betytt väldigt mycket. Och det handlar just om att det här, och det är del av vad man vad som är filosofin och kulturen i det här Nexium. Men den här mannen, Norman Vincent Peale, han var född i slutet av 1800-talet. Men han var pastor i den kyrka där Donald Trump gick som ung. Så att det var liksom hans mentor, sägs det. Och sen hade han den här kusligt mäktiga, manipulativa advokaten Roy Cohn som sin andra mentor. Så man brukar säga att de två anses ha varit de som tränade Trump i sin affärsmoral, stil helt enkelt. Och sätt att kommunicera.
Ja, intressant. Ja, och det är ju uppenbart att det går att få människor väldigt långt att tro på saker genom de här teknikerna. Och Nexium blir ett väldigt tydligt exempel, just för att det är både så många människor som blir lurade in i det, och det är så pass högt uppsatta, intelligenta, framgångsrika människor som ändå blir så djupt involverade i det. Eller
visst.
Hur?
Ja, visst. Ja. Nu, alla domar är inte avkunnade, men ja, en förutom Keith Raniere då, som har fått sin dom, det är precis just en otroligt förmögen arvtagerska, Claire Bronfman, som liksom är yngsta dotter till Edgar, heter han väl, Bronfman Jr. Som, alltså, de har ägt ett jättestort vin- och spritbolag i Kanada. Men han har också varit politiskt aktiv och på många sätt. Men hon fick 6 år och 9 månader eller någonting sånt. För att hon var delaktig i de här brotten som Nexium-personalen har begått.
Mm. Och det ska man väl också säga är att Keith fick ju verkligen, som jag förstår det då, välbärgade, rika människor att skänka pengar, att så de hade otroliga ekonomiska summor i sitt i omlopp. Ja.
Ja, och samtidigt gjorde han ju det här lite Jesuslika då, att jag har ingenting, jag äger ingenting. Och han brukade traska runt, han tyckte om att gå på de långpromenader, så att hans anhängare fick äran att gå vid hans sida på de här långa promenaderna. Han var ju en sån enkel man, därför att folk jobbade gratis och underbetalt åt honom. Så han kunde traska runt, för han var redan på något sätt fullkomlig och vis utifrån det här duperande konceptet.
Ja, men det är också lite intressant, tycker jag, det här att han spelar på det. För om man ser honom i de här dokumentärerna, så är han är ingen snygging, han är ingen lång ståtlig man, han är som du säger ganska enkel, lite slafsig nästan ser han ut, och han liksom, det ser ut som att han hänger på deras nivå. De spelar basket och de sitter liksom i ring på golvet och snackar, och det är liksom, det ska vara så intimt och familjärt och enkelt. Och det kan jag också känna igen ifrån framförallt i början på Knutby. När jag kom till Knutby så tyckte jag till och med att det var som att gå nästan tillbaka i tiden. Det var liksom, jag kom ändå från Göteborg, från storstan, och kom ut på landet, och det var enkelt, och det var lite så här, ja, kläderna, det var liksom inte viktigt med mode, och det var liksom, ja, och det gjorde att det på något sätt blev fick liksom legitimitet, bara för att det var enkelt, för att då var det inte viktigt med de världsliga tingen. Okay. Utan det var just de djupa frågorna, det var hjärtat som var viktigt, det var vad man ville för någonting av godhet och så vidare och så vidare. Och det tror jag också blir någonting som man spelar på i det. Att det och jag kan tänka mig de här människorna som de kommer från kanske välbärgade, rika sammanhang och där man är kanske offentlig och så vidare, och så kommer man till det enkla, att det också kan attrahera och någonting annat inom en då.
Visst, och samtidigt är du bland likasinnade.
Ja.
Så att du lever ett enkelt liv, men du är samtidigt bland likasinnade, så du börjar ju inte umgås med folk som inte har det så bra, utan du är ju tvärtom på. Så det i Nexium så har det varit liksom en hög svansföring på hela organisationen.
Men om vi ska gå vidare i Nexium där, så tycker jag någonting som är också blivit väldigt uppmärksammat, det är den här DOS, den här kvinnliga gruppen. Det fanns ju väldigt många, som jag har förstått, undergrupper i hela organisationen.
Olika, ja, olika program. Eller, och den här DOS, den var ju hemlig. Och det var faktiskt en havhoppare som heter Frank Parlato som var en PR-kille inom Nexium som hoppade av. Och han avslöjade 2017 att inom Nexium så finns det ett program för unga, vackra kvinnor som ser ut ungefär likadana. Och de är extremt avmagrade. Just det. Och DOS, det betyder dominant over submissive. Alltså, känner du igen det uttrycket?
Ja.
Och då menar inte jag ifrån Knutby, utan då menar jag att här kallades de också, de som var submissive kallades slav och den som var dominant kallades master och master slave. Det här är ju sadomasochism. Och det här var ett, det är bland annat det han har fått sitt hårda straff för att det här var ett utstuderat, kusligt program där de här utvalda tjejerna, unga kvinnorna, de fick lära sig att det var så obehagligt upplagt, för de sa till dem så här att män har dominerat oss kvinnor. Mm. Så nu ska kvinnor dominera. Och när kvinnor lär sig dominera så lär sig samtidigt andra kvinnor att stå ut med smärta utan att lida. Så här ska vi härda oss för att kunna bli starka kvinnor framöver. Och det här slav-master-programmet, det innebar till exempel att de skulle lyda i allt. De fick till exempel inte äta hur mycket de ville, utan här skulle de bli smala. Så de fick, den som var slav fick ringa till sin master och fråga: om jag mäter upp 85 kalorier, får jag äta det nu?
Mm.
Och sen skulle man ha de här kollateralerna, collaterals. Har du kommit ihåg vad det betyder?
Mm. Ja, de här panter eller hållhakar, alltså hemligheter som man lämnar som en pant för att få komma längre i.
Till vem?
In, ja, till sin master eller mästare då.
Ja.
Mm.
Och vad kunde det vara?
Ja, det kunde ju vara allt ifrån nakenbilder på sig själv eller att man spelar in någonting när man säger någonting, pratar illa om någon i sin närhet eller
avslöjar hemligheter ifrån sin familj. Det här var ju som vi sa ofta kända familjer, så det är potentiellt skandalöst. Man kunde lämna sina lösenord till sociala medier och annat. Man kunde liksom, man skulle visa den här totala submissiveness, total underkastelse. Inget eget, inget hemligt. Och då, risken för skam om detta skulle komma ut. Och då visade sig också att en master som hade 6 slavar, då blev man en grandmaster, blev man en stormästare. Och över alla så fanns the grand grandmaster, och det var ingen mindre än Keith Rainier själv.
Och visst var hon också den här Alison Mack som ännu inte har fått sitt straff. Färdigt. Nej, precis. Hon var väl också den tillsammans med Keith. Ja,
som, Så det har, hon har också erkänt brott och väntar på, hon lever fri mot borgen, 5 miljoner dollar i borgen tror jag det var, och vänta på att få sitt straff.
Mm. Ja,
vilken dag som helst, vad jag förstår.
Mm. Ja, och sen så var det ju väldigt spektakulärt också det här att de brännmärkte kvinnorna med deras initialer.
Ja. Och det var just ett sätt, de höll ju på med det här med smärta. Att man skulle utstå smärta, och då skulle man dissociera sig bort från hur det kändes som man stod ut med. Och det här var ingen vanlig tatuering, utan det här var verkligen brännjärn. Och då brände man in en symbol som sades föreställa horisonten och ett berg och vågorna av en flod. Men i själva verket, så den här stiliserade bilden, det var KR. Alltså Keith Rainier, hans initialer. Och vred man lite grann 90 grader på det, så blev det AM, alltså Allison Mack. Och att det här skulle brännas in nära underlivet i bäckenregionen på kvinnorna. Och där sitter det här sen. Mm. De ska aldrig mer kunna liksom bli fri från, utan de ska alltid tillhöra det här, den här organisationen.
Mm.
Vara sexslavar åt Keith, som då kallades Vanguard, alltså spjutspetsen eller föregångare.
Mm.
Medan Nancy kallades Prefect.
Mm. Men jag tänkte också, du sa att det var den här Frank Perlato som första gången, vad jag förstår då, avslöjade just det här. Men sen så var det ju några avhoppare som man får följa under dokumentären, där en av kvinnorna väljer att gå ut och både berätta om hur det här gick till med brännmärkningen och sen visa sin egen sitt eget R, brännmärkningen som hon har fått. Mm. Och det är de här man får följa sen om man ska berätta lite, tänker på dokumentären där. För det är ju, om jag förstod det rätt och följde med rätt, så var det ju, framförallt en kvinna som började misstänka att det här såg inte allting rätt. Hon kände att det här, och det var Bonnie som var gift med Mark, som var högt uppsatta ledare. Mark var väl en av de närmaste ledarna till Keith.
De pratade med varandra på telefon varje dag i 7 år.
Varje dag, ja. Mm. Och han var också filmade ju väldigt, väldigt mycket av det som försiggicks för deras eget bruk, för de skulle ha. Så det är ju också med i dokumentären, vilket gör den otroligt autentisk. Den är ju, man får ju verkligen följa de här människorna och deras kamp. Men sen så är det ju också, ja, över tid. Ja, men verkligen. Och sen så är det ju då Sarah och Nippy som också är ett par. Där Sarah är den som har blivit då brännmärkt och som väljer att, efter vånda får man ju säga då, att gå ut och berätta om det här offentligt. Mm. För att få omvärlden uppmärksam på vad som sker inom den här gruppen.
Mm. Ja, jag tycker det var väldigt intressant. Därför det är ju en sak att hoppa av. Och sen liksom den här Mark som var gift med Bonnie, han är från Sydafrika. Så för honom fanns ju hela tiden en möjlighet att de flyttar tillbaks hem till Sydafrika och är borta från allt. Men han beskriver ju sin förtvivlan när han inser, att de inser hur de har hjälpt till att värva så många kunder, medlemmar till Nexium. Så de bestämmer sig för att stanna kvar och hjälpa de som de har värvat in tidigare att frigöra sig och komma ur och avslöja. Och det tycker jag är, så att det är de här två paren, och sen så är det en Catherine Oxenberg, en skådespelerska som har förlorat sin unga dotter India in i den här Nexium, och hon är just i DOS-programmet.
Nej, men det, jag tycker personligen att den är väldigt stark, dokumentären, just för att man får följa dem. Det är ingen, jag tänkte på det, det är ingen berättarröst som berättar historien, utan man får verkligen följa de här människornas egen liksom väg, och det är väldigt, som jag uppfattar det, väldigt både personligt och nära på ett gripande sätt.
Ja, verkligen.
Ja.
Ett annat program som vi nog ska nämna, tänker jag, i samband med att vi pratar om det här för kvinnorna, det var ju att The Vanguard, Keith Rainier, han startade ju också ett särskilt program för män som skulle stärka deras maskulinitet. Det skulle vara mansgrupper. Och det var ju verkligen en vidrig dynga som de här vanliga männen satt och hackade i sig. Bland annat kvinnohat och hur man hatade varje kvinna och hur varje pojke sen kommer och vad det nu var, om det var längta efter. Alltså det var någon sån där halvsmält freudianskt konstigt. Och det programmet hette Society Protector, SOP. och Society Protectors, då skulle liksom bli någon typ av riddare i samhället med den här. Och det är ju så tokigt när man ser den här babyface-mannen som går runt och promenerar med halvlångt hår och har ett sånt här dubbelliv. Att här är det liksom schyssta, framgångsrika män som sitter och tittar på den här som med mina ögon mätt är ju en paja som pratar floskler och väldigt obehagligt budskap faktiskt. Men att han uppfattades här som att han hade någon högre vishet.
Ja, men det är ju det här som är hela den här det märkliga med de här sekterna och de här ledarna som blir. När man ser i efterhand med liksom, vad säger man, glasögon som man har satt på sig efteråt då, när man ser allting med rätt ljus, då blir de här människorna väldigt avklädda och löjliga och alltihopa. Men när man sitter i det så är man så fascinerad av dem och de lyckas få människor. Och det är ju det här som är så, och det är därför man känner sig så otroligt dum efteråt också. Och så att det är så skamfyllt därför att man har lyssnat på någonting och sen så tycker omvärlden att hur hela världen kunde lyssna på det där. Men det finns ju uppenbarligen någonting som gör att människor i ganska stor omfattning lyssnar och som man behöver. Det är därför man behöver prata om det, tänker jag, för att kunna avslöja vad är det som de här människorna gör och har som blir så förödande för människor omkring sig.
Jo, men det är ju ett gemensamt tema, tänker jag, och det är ju att de pratar om något som är osynligt. De pratar om, i det här fall, i ert fall, vad Gud sa, vad heliga ande och vad Gud och Jesus, alltså, och helt osynliga figurer som ledarna påstår sig ha kontakt med, och det hade ju inte ni vanliga, och då måste man ju lyssna för att få senaste nytt ifrån Gud och Jesus och heliga ande. Medan här så pratar man då istället om det undermedvetna och det här som vill komma fram inom dig, och jag ser någonting hos dig som ingen annan har upptäckt förut. Och det undermedvetna, det omedvetna, det är ju inte heller någonting som går att se. Och tror man att den här personen har någon slags invigning i liksom djupet av alla människor som inte jag kan se själv, men som det skulle vara intressant att känna till. Så det är alltid det de har, att de flaggar med att de vet något som alla andra inte kan se. Så måste man få det från dem.
Ja, men jag tänker det är bra att bara konkretisera lite grann om det nu går. För att liksom förstå. Och det, nej, men jag tycker också, det som jag tycker är intressant när jag ser en sån här serie, det blir ju naturligtvis att jag går ju till mina egna erfarenheter och måste säga att jag kippar lite efter andan nästan när jag märker hur mycket jag känner igen. Och ganska detaljerat saker jag känner igen av vad jag själv har gått igenom och vad vi i Knutby, fast i en helt annan, jag menar, det var en religiös kontext och det var mycket, mycket mindre sammanhang och så vidare, men ändå så liknande mekanismer, återigen, som vi pratar om ofta. Och jag tänker att det kanske är så att, nu har vi pratat ganska mycket om vad Nexium var för någonting och grundarna och så vidare. Ska vi prata i nästa program lite grann om att jämföra vilka likheter och kanske också skillnader som finns? Inte det ganska intressant?
Gärna, gärna. Mm. Jag känner också att vi har det finns mer och säga om det här och samtala om. Så gärna för mig.
Ja, men jättebra. Då hörs vi nästa vecka. Tack alla lyssnare för den här gången. Så ses vi snart igen. Hej så länge.
Tack och hej då. Thank you.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.